Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Tänker du mycket på kläderna du handlar? Var de kommer ifrån och vilka förhållanden de producerats under? Om svaret på den frågan är ja, så är det här ett avsnitt för dig. Och om svaret är nej, minst lika mycket. Jag heter Fritte Fritzson och det här är allt du vill att veta.
Textilindustrin, som en gång var en del av svensk industri med städer som Borås och Norrköping i spetsen, har idag nästan helt ersatts av tillverkning i låglöneländer. Men trots detta är Sverige högsta grad ett modeland med märken som H&M, Acne och Filippa K. De som ska berätta för oss om klädindustrins metoder är journalisterna Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom. De har tillsammans skrivit boken Modeslavar, den globala jakten på billigare kläder. Boken har precis belönats med guldspaden som delas ut av föreningen Grävande journalister. Varsågoda! Allt velat veta om den globala klädindustrin med Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom.
Då säger jag hej och välkomna till Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom. Vi ska prata om modeindustrin och det ska vi bland annat göra för att ni har skrivit den här boken Modeslavar som handlar om den globala klädindustrins metoder. Och ert grävande reportage har precis blivit nominerat till Guldspaden. Så grattis till er.
Tack så jättemycket. Ja.
Tack så mycket.
Jag tänkte först börja fråga, hur började ert intresse för klädindustrins metoder?
Det började nog egentligen, eller vi är ju journalister sedan väldigt många år på det två. Men just det här intresset började nog med att vi var själva konsumenter, som man ju är av kläder, som vi alla är. Och vi... Eller det började kanske med att, för min del i alla fall, att jag började undra liksom, varifrån kommer de här grejerna som jag nu vill köpa. Så började jag ställa frågor och fick sällan några bra svar, tyckte jag. Och då på något sätt så väcktes väl den här idén.
För min del så, jag har bott och pluggat och jobbat i Kina under ett antal år och jag visste sen tidigare då när jag fortfarande studerade att Kina hade en av världens skarpaste arbetslagstiftningar. På vissa sätt är den hårdare än den svenska, men samtidigt så var det ett allmänt känt faktum att den inte följdes. Och det var ett sånt här konstigt, en paradox som jag inte riktigt fick ihop. Jag funderade mycket på varför det kunde vara så att de har en lagstiftning och den inte följs.
Hur kom ni på att ni skulle göra det här tillsammans då?
Det var jag som frågade Tobias. Vi hade jobbat tillsammans på Metros redaktion i Göteborg då. Och då skulle de lägga ner den redaktionen och vi skulle sluta. Och då frågade jag Tobias om han ville börja med det här projektet. Och då visste inte vi att det skulle bli just den här boken. Men och då sa han ja och så satte vi igång.
Mm. Mm. Skulle ni helt kort kunna skissa upp den globala modeindustrin från fabrik till butik? Alltså hur väljer man tillverkningsland och fabriker för sin produktion?
Vi utgår i boken från Borås, efterkrigstidens Borås. Och det var centrum för klädindustrin i Sverige på 50- och 60-talet. Men den nådde sin höjdpunkt då, 64. Och då började dagens modeföretag att växa fram. Den affärsmodellen som modeföretagen har idag kom till. Och det skillnaden är då att tidigare så hade ju företagen sina egna fabriker och ibland även egna butiker då sålde det de gjorde själva. Men det man gjorde då på 60- och 70-talet var att man började flytta tillverkning först till Portugal och Finland bland annat och sen längre österut. Och det främsta avgörande faktorn för var man väljer att lägga sin produktion är ju priset helt enkelt. Och det har vi ju tagit fasta på i boktiteln också. Bokens undertitel är ju den globala jakten på billigare kläder. Och den sammanfattar ganska mycket den mekanismen som vi ser det.
Mm. Vad skulle ni säga är de största problemen inom klädindustrin i de här tillverkningsländerna?
Det finns ju en rad problem, men de största problemen som vi har sett när vi har jobbat med det är ju dels det är de låga lönerna och sen är det de dåliga arbetsförhållandena. Så kan man väl sammanfatta det. Och sen så finns det ju massor av underkategorier där. Men de låga lönerna idag gör att många arbetare känner sig tvingade att jobba väldigt mycket övertid för att kunna tjäna så pass mycket pengar så att de ändå kan leva på sin lön eller har en chans att leva på sin lön. Så att i de här låga lönerna så byggs liksom den här långa övertiden in. Men sen samtidigt då så har man så lite pengar så att man inte klarar att betala för bra boende eller tillräckligt med mat. Och sen så är det då fabrikerna där det dels finns stora säkerhetsproblem och många gånger i många fabriker. Och vi har sett så här fabriksras där många arbetare har dött eller skadats och sådär. Men sen också rena arbetsmiljöproblem, till exempel man får inte engagera sig fackligt, man får sparken om man gör det. Det finns sexuella trakasserier, man får inte lov att gå ut på lunchen, ja, det finns massa exempel.
Mm. Ett annat stort problem är ju miljöfrågorna, men det tror jag vi kommer att prata med om lite mer om senare.
Precis, vi kommer dyka in i alla de här lite mer grundligt tror jag. Men sen finns det också en hel del exempel på barnarbete. Och vad liksom är definitionen egentligen av barnarbete och varför efterföljs inte de här reglerna?
Alltså, vad gäller barnarbete då så finns det ju lite olika, det finns internationella konventioner som reglerar det här. Och det är ILO, alltså FN-organet, International Labour Organization. Och de har en konvention som säger att man får börja jobba när man är från 14 år i utvecklingsländer. Men till exempel då så är det ett land som Burma som vi har tittat på i boken. Men dels så finns ju de reglerna, men sen så ska man följa den lokala lagstiftningen. Och i ett land som Burma till exempel så får man jobba från att man är 14 år med bara 4 timmar om dagen till exempel. Alltså, barnarbete är ju inte tillåtet, det ska man ju komma ihåg. Men att jobba som ung kan vara tillåtet under vissa förutsättningar.
Mm. Men som jag förstår så kringgås det här ganska mycket genom att man kanske, precis som när vi ska köpa ut på systemet, så lånar de ett lägg av någon äldre person och så lyckas de överbevisa fabriksledningen att de är 18 kanske. Men är det någonting som fabriksledningen ser mer mellan fingrarna på, eller?
Det varierar förstås från fall till fall och det finns ju säkert många fabriker där man arbetar för att komma åt den här problematiken. Generellt sett så är ju barnarbete en av de saker som brukar dyka upp ganska tidigt i ett lands utveckling. Det var ett mycket större problem i Kina på 90-talet kanske. Att det är så stort problem i Burma hänger också ihop med att det är ett väldigt det är inte en så utvecklad ekonomi än, och de har väldigt stora, väldigt stor fattigdom och så. Men för att komma tillbaka till frågan, så i de fallen som vi har granskat i Burma så sa arbetarna till oss att fabriksledningen kände till att, att de var minderåriga, men de såg mellan fingrarna med det, helt enkelt.
Ni skriver också om det här med att föräldrarna i princip tvingas lämna bort sina barn till kanske mor- eller farföräldrar för att de inte, det helt enkelt inte finns någon utvecklad barnpassning, eller att den barnpassning som finns på fabrikerna är liksom undermålig.
Ja, det är ju standard egentligen. Oavsett om du tittar på Bangladesh eller på Kina eller andra länder där klädindustrin är, så är det ofta migrantarbetare som tar sig från landsbygden in till städerna eller industriorterna för att arbeta. Och ofta lämnar de sina barn hemma då med mor- och farföräldrar, för att de kommer inte ha tid eller råd att ta hand om dem. Och som i fallet med Bangladesh så är det ju ofta också, vi träffade en pojke till exempel som var 11 år och sprang omkring i det slumområdet där de bodde när hans mamma var på jobbet, och så hade han sin lilla några år gamla syster i släptåg liksom. Det var hans uppgift att passa henne, så han kunde inte gå till skolan heller då. Men det var ju inte direkt en trygg miljö, om man säger så. Det, om man tänker en slum med jordgator och öppna avlopp och plåtskjul där det myllrar av folk liksom. Så det är en speciell uppväxt.
Ja, just det. Men finns det företag som försöker lösa det med barnpassning för sina anställda?
Absolut, det gör det. Och alltså, det är ju så att många fabriker har också barnpassning. I vissa länder så är det till och med lagstiftat att man ska ha det. Mm. Men det som arbetarna sa till oss var att de vågar liksom inte lämna sina barn där riktigt. För att de tyckte inte att det heller var en trygg miljö. Nej. Det var tryggare då att springa runt i slummen som Tobbe berättade om där. Så att visst, det finns företag som tar tag i det. Men det finns liksom en problematik i det också som man inte ska glömma. Nämligen att om de företagen till exempel som köper därifrån då på något sätt skapar en infrastruktur där medan de är där, till exempel och liksom öppnar dagis eller skola eller vad det kan vara. Vad händer då sen när de bestämmer sig för att flytta därifrån? Och det skapas någon slags brukssamhälle som riskerar att försvinna när de globala klädföretagen går vidare på sin jakt efter billigare priser.
Men alltså, är de intresserade av att bygga upp långsiktiga relationer överhuvudtaget med fabriker?
Ja, det är de. Det är de absolut. Och mycket av det handlar ju om att om man har en långsiktigt förhållande så kan man ju kanske få, ja, man kan ha en bättre affärsrelation också. Så det är klart att det är ju vinst för båda, eller vad man ska säga. Mm.
Men om aktieägarna då säger att vinstmarginalen måste öka och de försöker, då måste man leta sig till ett annat land som då poppar upp som är ännu billigare.
Ja, men det som händer då i många fall som har hänt, som man kan se ganska tydligt, är att kinesiska företag som tidigare hade fabriker i Kina eller kanske fortfarande i viss mån har, som då ett globalt klädföretag jobbar tillsammans med, när liksom det här billighetståget rullar vidare, då är det de här kinesiska fabriksägarna som öppnar fabriker i andra billigare länder, alltså Bangladesh, Burma. Det ägs av kineser, men det drivs i det landet där arbetskraften är billigare för tillfället då.
Inte alltid då, kanske man.
Nej, men det finns en hel del exempel på det.
Absolut, men det finns ju en inneboende konflikt mellan de avdelningarna av företag som jobbar med hållbarhetsfrågor och de som jobbar med försäljning och har som främsta uppgift att driva upp vinsten. I viss mån så är många av de här problemen en konsekvens av modeindustrins affärsmodell.
Ett av länderna ni besökte är Bangladesh, och ni beskriver den här oerhört tragiska Rana Plaza-katastrofen som hände för några år sedan. Kan ni berätta vad det var som hände där?
Rana Plaza var ett åttavåningshus kan vi kalla det för. Som kanske mer ser ut för oss som ett bostadshus till exempel. Och på de översta våningarna i det huset så fanns det fabriker. Och en morgon då 2013 på våren så började man upptäcka sprickor i pelarna i det här huset. Och sen så, och då skickades arbetarna hem den dagen och sådär. Och sen så kom de tillbaka på morgonen dagen efter och då var sprickorna kvar. Men ändå så fick de gå in i fabriken och arbeta. Och sen bara strax därefter när de hade börjat sitt morgonskift så rasade det här huset samman. Och vek sig som ett korthus nästan kan man se på bilderna. Och över 1100 arbetare dog i det här fabriksraset som är ett av modern tids värsta industriolyckor. Man arbetade i veckor med att försöka dra fram överlevande och kroppar ur de här rasmassorna. Och det som hade hänt då var att man hade haft stora industrigeneratorer på taket som hade satt igång i samband med ett elavbrott. Och deras tyngd och skakningarna som de gav upphov till hade då gjort att huset rasade.
Och då var det så här att det var ju inte så att de som drev den här fabriken eller som ägarna till den här fastigheten var ovetande om de här problemen. För det hade ju inspekterats och det hade bristerna hade framförts.
Ja, så var det absolut. Mm.
Och flera av arbetarna hade ju även uttryckt sin oro för att dagen innan hade det upptäckt sprickor i bärande pelare i byggnaden. Och på den morgonen så hade arbetarna inte velat gå in. Mm. Men ändå blivit tvingade. Så att det var ju känt att det fanns en risk.
Ja. Och det var ju inte den första olyckan eller liksom problematiken av den här sorten heller. För i Bangladesh så ser fabrikerna ut så här. De ligger i, till skillnad från i andra länder där det kanske är mer av platta byggnader som är stora. Men här i Bangladesh, då ligger fabrikerna i sådana här våninghus. Så att det är klart att liknande problematik hade visat sig innan det här hände.
Det är tragiskt på så många plan, men just att arbetarna, som jag förstår, blev tvingade in i fabriken, eller om de inte skulle gå in den morgonen så skulle de inte få sin månadslön. Det var liksom, det fanns en hotfull ton i det här. Mm. Och plus det att de kände till de här missförhållandena. Hur har efterspelet blivit?
Det har inte delats ut några straffer nu. Det finns två brottsutredningar som löper parallellt, där bland annat Sohel Rana som ägde den här fastigheten står anklagad. Han sitter häktad. Det har han gjort också. Och delvis också för att det var alltså arbetare och så har ju velat angripa honom förstås efter allt det här. Men rättegången blir liksom aldrig av. Den skjuts upp och den sköts upp igen nu under hösten. Lite oklart varför egentligen. Vi frågar våra kontakter i Bangladesh och så, men de vet egentligen inte riktigt varför.
En väldigt stor andel av landets parlamentariker är själva fabriksägare och det finns en väldigt stark koppling mellan industrin och de styrande. Så att i många fall så är det ju de som är tillsatta för att bestämma straffen för sådana här händelser är ju också i vissa fall de som ska straffas.
Och den här killen som ägde det här huset hade ju en politisk bakgrund också på olika sätt i den lokala politiken där ute i det här industriområdet Savar då. Så att det bidrar väl kanske också till den här utvecklingen.
Mm. Men har den här katastrofen fått några andra konsekvenser för arbetsmiljön för arbetare i Bangladesh?
Ja, det har ju beskrivits på många sätt som en milstolpe inom klädindustrin. Och efter att det här hände så inrättades det som kallas för Bangladesh-akkordet. Det var ett samarbete mellan den globala fackföreningsrörelsen och klädföretagen. De företagen som köper kläder från Bangladesh då. Och det man gjorde då var att man bestämde att man skulle börja inspektera fabriker för sådana här säkerhetsrisker. Och det är ett väldigt ambitiöst initiativ. Det är drygt 1600 fabriker som omfattas av det och man har inspekterat alla och hittat problem i princip i alla. Men det det beskrevs till en början som att nu har liksom det kommit ett momentum för förändring, och nu kommer verkligen klädindustrin i Bangladesh rycka upp sig. Och tyvärr så har det ju inte gått alls så fort som många har hoppats. Nu är det snart 4 år sedan Rana Plaza-katastrofen. Och av de här 1600 fabrikerna som omfattas av Bangladesh-akkordet så är det, jag kollade det precis innan här, nu är det 23 stycken som har åtgärdat alla brister som har hittats av drygt 1600. Så att det finns en bra bit väg att gå.
Men vad finns det för, vad kan man ge för straff till de som inte åtgärdar felen då?
Men det är väl det som är problemet många gånger, att det inte finns några direkta straff att tala om. Och i det här fallet så handlar det ju, Bangladesh-akkordet handlar ju om att klädföretagen frivilligt signar upp sig på det här avtalet då. Mm. Som gör att deras fabriker får kontrolleras inom det här akkordet. Mm.
Men det är någonting som jag också läste i en bok, just det där att klädföretagen ålägger sig att, liksom att jobba med en fabrik och jobba med eventuella missförhållanden där. Och att de då inte ska säga upp avtalen utan istället försöka då få fabriken att förbättra sig. Är det också en del av det här Bangladesh-akkordet? Det är någonting annat kanske?
Det är ett sätt att arbeta som har blivit norm kan man säga inom hållbarhetsarbete under de senaste åren, och det hänger ihop med att man ska ha liksom ett långsiktigt, en långsiktig affärsrelation med sina leverantörer så att man har en bättre möjlighet att påverka dem helt enkelt. Men i Bangladesh-akkordet så förbinder man sig också då att inte säga upp leverantörer förutom om de rakt ut vägrar att genomföra de här åtgärderna. Men det finns en del kryphål i det där också, där det står att man kan, om det är ett ömsesidigt beslut baserat på kommersiella hänsyn, så kan man säga upp en sån här affärsrelation. Och så det har skett ibland. Vi tittar på Gina Tekos leverantörer i Bangladesh, och de sa upp relationerna med den fabrik som vi tidigare hade granskat då efter att de hade hittat brister där.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det var ju svårt för er att få klarhet i de här svenska klädmärkena, var de tillverkade och sådär. Och det innebar ju också att ni fick ta till lite speciella metoder i er, liksom, er journalistiska process. Kan ni berätta lite grann om hur ni kartlade de här kopplingarna mellan svenska modehusen och de här fabrikerna i tredje världen?
Vad gäller vissa företag så finns det ju leverantörslistor. Till exempel H&M har ju haft en leverantörslista ganska länge. Men vi granskar ju också Gina Tricot, och vid den tiden hade de ingen offentlig lista. Idag har de det. Efter vår granskning så publicerade de en. Men då fick vi helt enkelt, vad ska man kalla det, vi fick gräva på nätet. Vi fick hitta kopplingar mellan olika fabriker och Gina Tricot på olika sätt. Och många av de här fabrikerna är ju ganska, de vill gärna berätta att de handlar med alltså då europeiska märken till exempel. För att det liksom ger dem en viss cred att de inte bara producerar för den asiatiska marknaden till exempel. Men sen handlar det mycket om fotarbete på plats i länderna. Att faktiskt ta oss till olika ställen och se om vi kunde bekräfta att det stämde, att det fanns en koppling.
Men det verkar som att när ni liksom rörde er runt fabrikerna så var det blev väldigt mycket misstänksamhet kring er närvaro där.
Absolut. Och det var ju en av anledningarna till att vi i vissa fall inte heller kunde vara öppna med att vi var journalister till exempel utanför fabrikerna. Så i ett par fall så har vi besökt fabriker då och utgett oss för att vara inköpare för ett klädföretag som vi kallade för Prydling.
Mm. Var det barnkläder eller?
Vi specificerade faktiskt inte det, men det man skulle kunna tänka sig det från namnet.
Ja.
Men vi tyckte visitkort.
Och hade en hemsida också?
Ja, det hade vi. Mm. Men vi hade inte en egen domän för e-posten och det var en sån sak som vi fick kontrollfrågor av från en av de här fabrikscheferna då. Vi fick ganska mycket när vi kom in där i den fabriken uppe på femte våningen och lotsades in av vakter med automatvapen och sen när vi väl stod där inne i det här mötesrummet längst in i mötesrummet kändes det som i alla fall så började jag ställa kontrollfrågor om hur vi hade hittat dit och ja, till exempel då, varför vi använde en Gmail-adress istället för en egen domän.
Vad var svaret på det då?
Ja, vi hade egentligen inget bra svar på det. Det var en av dem som det är därför jag kommer ihåg det tror jag.
Vår tolk sa väl någonting smart förhoppningsvis. Ja. Nej, men det som är grejen var ju där att i Bangladesh, just efter den här Rana Plaza som vi snackade om innan, så har ju många fabriksägare blivit väldigt medvetna om media och vad dålig media kan ha för inverkan på affärerna och landets ekonomi.
Mm. Mm.
Vi fick faktiskt höra då när vi gick därifrån också så sa den här fabrikschefen, för efter ett tag så valde den att lita på oss. Mm. Bland annat då efter att vi hade sagt att vi hade fått hans fabriksnamn av en kompis som jobbade på Gina Tricot. Och då efter det så mjukade han upp. Lite. Men när vi var på väg därifrån så sa han till vår tolk att han precis innan vi kom så hade han fått ett sms från fabriksägarorganisationen om att han och andra fabriksägare skulle akta sig för utlänningar som kom på besök, för de skulle mycket väl kunna vara journalister.
Men hur pass nervösa var ni när de här kontrollfrågorna kom då?
Alltså man är ju inte så jättenervös för att vi kan ju den här branschen så pass bra. Det är ju det handlar om. Alltså, Wallraffe som det kallas, det är ju en vedertagen journalistisk arbetsmetod. Men den bygger ju på att man verkligen kan det man ska utge sig för att vara. Och det kan ju visa att... jag vet inte. Inte jättenervös. Ganska nervös.
Ja, du får ta för dig själv. Jag var ganska nervös.
Jag var lite svettig, okej. Okay.
Ja. Vilken roll har myndigheter i de här olika tillverkningsländerna?
Som vi var inne på lite grann tidigare så finns det ju ofta ett väldigt starkt intresse för myndigheter och politiker i länder som Bangladesh eller Kambodja att främja textilindustrin. För den utgör ju ofta en väldigt stor del av landets ekonomi.
Mm.
Så därför så har de ofta inte ett incitament att... Ja, men att straffa fabriksägare som bryter mot lagen i sin tillverkning till exempel. Och det är där det blir lite svårt att säga då vem det är som har ansvaret för brister i tillverkningen. Vare sig det är lagbrott eller brott mot internationella konventioner. Så är det de som köper kläderna eller är det fabrikerna som tillverkar dem? Och det har fört en diskussion om det på FN-nivå om att man... Det är vissa, bland annat fackföreningsrörelsen, tycker att man ska göra företagen som köper kläderna även rättsligt skyldiga eller ansvariga för lagbrott som sker i deras fabriker lite förenklat. Just för att myndigheterna inte nödvändigtvis straffar företag som gör fel. Liksom. Mm.
Men en annan viktig del som de... Alltså tillverkningsländernas myndigheter ansvar för är att sätta minimilön.
Mm.
Och en minimilön är ju sätts ofta branschspecifikt i de här länderna. Och för oss i Sverige blir det konstigt. Vi har ju inga minimilöner på det sättet. Det liksom förhandlas ju fram mellan arbetsmarknadens parter. Men där sätts minimilönen. Och det betyder ju att den blir väldigt viktig. För den blir ju... Ofta är det den lönen man får. Det blir liksom inte ett golv man börjar liksom förhandla utifrån. Utan det är den lönen man får.
Men sen finns det någonting som heter levnadslön. Vad innebär det?
Det är ett koncept som det har börjat pratas om mer och mer på senare år. Tidigare fanns egentligen inte det ordet. Man använde inte det. Det handlar alltså om att det ska vara en lön som är möjlig att leva på. Och då i det så ingår ju då också att idag kan man inte leva på sin lön. Så då är det organisationer som har på olika sätt har räknat fram vad en levnadslön skulle kunna vara då i de olika länderna. Och den är ju, i Bangladesh som exempel kan man säga att den är 4 gånger så hög som dagens minimilön.
Jag vet att det finns ett svenskt jeansmärke, vi kan ju säga, det här är inte public service, det är Nudie, som har försökt att jobba lite åt det hållet och försökt att vara lite mer medvetna och höja lönerna för arbetare i en fabrik de samarbetar med i Indien. Mm. Kan ni berätta lite grann om det?
Ja, alltså, de är ju ett ganska litet företag i sammanhanget om man jämför med de stora jättarna, och det innebär att de ofta har en ganska liten andel av tillverkningen i en fabrik. Och när det är så säger företagen ofta att vi kan inte påverka lönenivån eller andra frågor i fabriken spelat mycket, för att det är så många andra som köper därifrån. Men det som Nudie har gjort då i Indien är att de har utformat ett system för hur man kan sköta utbetalningar av levnadslön då även i en sån situation. Och då lägger de på en summa på fakturan helt enkelt som ska ges ut till arbetarna som en bonus för den tiden som de syr kläderna som de har beställt. Mm. Och den delas ut i samband med vanliga lönen då, med hjälp av en lokal organisation som ser till att det faktiskt sker också, att det inte bara är fabriken som tar pengarna, för det kan ju vara ett ganska starkt skäl till att inte betala mer för kläderna, för det kanske bara är någon rik fabriksägare som tar dem ändå liksom.
Det låter ju som ett smart sätt att liksom ha en tredje part som sköter detta. Men sen så är det till och med så att Nuri har lyckats övertala några av de andra producenterna som använder samma fabrik att också delta i det här samarbetet, som jag förstår det som.
Absolut, och det finns ju många små företag som är intresserade av det här och tycker att det är ett bra projekt. Men det är ju det att, som sagt, som Tobbe sa, så är de ju små företag. Mm. Och det här sättet att arbeta är utarbetat för att funka där. Så det är ju också ett problem liksom, när det ska skalas upp kanske.
Mm. Fast å andra sidan, om ett sånt litet företag som Nudie kan klara av det, då borde de stora jättarna kunna hantera det också, tycker man.
Ja.
Det finns ju många som säger det. Mm. Och det brukar ju vara annars... många klädföretag säger att vi måste få landets regering att höja minimilönen till exempel. Mm. Men det här är ju, det kan ju vara en väldigt lång process, och som vi pratade om innan så har de ju själva ofta inte incitament att göra det. Det brukar ske ofta efter våldsamma protester, till exempel i Kambodja hade de upplopp på gatorna där många dog innan de fick till en höjning. Så att det här är ju ett handfast sätt att sätta igång bara.
Ja. Men på tal om det här med protester och sådär, så det känns ju som att fackföreningsrörelserna i de här länderna i många fall jobbar i motvind också. Alltså, i vissa länder är det inte tillåtet ens med fria fackföreningar. Kina har väl någon typ av statlig fackförening som är kopplad till kommunistpartiet, men den är ju inte per se en fri fackförening då. Nej. Och i många andra länder så är det inte ens tillåtet, eller?
Det är nog tillåtet, förutom i Vietnam också då.
Okay.
Där är det inte tillåtet. Men i Bangladesh och Burma och så, Kambodja, det man får ju lov att bedriva fackligt arbete, absolut. Förutom i vissa av de här industrizonerna, då har man organiserat det så att inom de zonerna får man inte bedriva fackligt arbete.
Ja, ni hade någon otroligt skakande historia om en person som engagerade sig. Var det i Bangladesh? en fackligt aktiv som blev kallad till ett möte. Kan du berätta om det?
Ja, han trodde han skulle komma på ett möte med fabriksledningen, men istället blev han tagen av ett antal män som misshandlade honom med stålvajrar. Och det är en ganska... Det är inte helt ovanligt. Mm. Nu har det ju precis nu de senaste månaderna har det ju varit en stor konflikt i Bangladesh. Ett fabriksområde norr om Dhaka som heter Acholia, där många arbetare också har gripits för att de har engagerat sig fackligt. Eller de har inte, då har ju inte åtalspunkten kanske varit att de har engagerat sig fackligt. Men jag vet inte om det är ett av de skatteområdena där det inte är tillåtet eller inte. Men så det, att man blir trakasserad eller fängslad för att man engagerar sig fackligt, det är ju väldigt vanligt. Och i vissa fall, det finns ju fall där folk har blivit mördade också.
Alltså de flesta företagen, klädföretagen, gör ju en stor grej av just fackföreningsfriheten. Mm. Att det ska vara, att man ska garantera det på fabriken. Och gör liksom, menar att man tycker att det är väldigt viktigt. Men det är ju helt uppenbart om man tittar på verkligheten att det inte ser ut så som de vill att det ska göra.
Nej. Hur har de svenska klädföretagen reagerat på era frågor och de artiklar ni har skrivit inför den här boken?
Det har varit lite blandat kan man väl säga. I ett fall så har vi blivit hotade med stämning av JCS, kinesiska ägare. Vi har mött en hel del stängda dörrar och färdigformulerade svar om att vi avböjer att kommentera. Det mejlet har vi fått ganska många gånger. Sen så är det en del som har velat prata med oss också, absolut. Och det har ofta varit lite mindre företag som har gjort det.
Alltså jag hade nog förväntat mig större öppenhet ändå från klädföretagen faktiskt. Att de hade pratat mer och varit mer intresserade av att prata med oss. För att ofta säger de ju att de öppnar för granskning och vi är glada att branschen granskas och sådär. Men när det väl kommer till kritan så är det många som ändå inte vill prata. Och, ja, men jag måste säga att det förvånar mig lite grann faktiskt.
Ja, men jag upplever också den här gamla klassikern att först vill de inte kommentera. Men sen när ni visar att ni kan koppla ett visst klädmärke till en fabrik där det finns missförhållanden, då börjar de prata.
Ja, i vissa fall har det varit så. Men det har även varit i fallet med blåkläder till exempel, så ville de jättegärna vara med på en intervju. Mm. Tills vi berättade om de kritiska uppgifter som vi hade om deras verksamhet. Mm. Och då så slutade de att svara i telefon helt enkelt.
När ni nu har gjort det här liksom, jättereportaget med den här boken, var det ungefär som ni trodde det skulle vara? Eller liksom, är det någonting som överraskade er speciellt kring det ni fick uppleva?
Från allra första början så hade vi inte riktigt en så mörk bild av klädindustrin som i alla fall jag har idag. Jag blev nog faktiskt förvånad över hur utbredda de här problemen som vi beskriver i boken är. För att vi visste ju att det förekom missförhållanden här och där. Liksom, men att de är satta så pass mycket i system, det förvånade mig.
På er låter det lite grann som det här social responsibility grejen som alla företag jobbar med numera. Det låter lite grann som att det i vissa fall bara är en liten påklistrad fernissa, att det liksom inte är någonting som egentligen griper tag i hela organisationen.
Alltså om man är i ett bolag där hållbarhetsfrågan inte står så högt i kurs, så tror jag att man kan ha det superjobbigt. Alltså jag kommer ihåg att snacka med någon, en hållbarhetsperson en gång, som sa att ibland stod han i duschen och ville bara dö. Alltså jag tror det är på något sätt en bra illustration över liksom hur frustrerande jag tror att det kan vara, kanske.
Har ni någon gång känt några liksom ett sting av dåligt samvete när ni har granskat fabriker och sen är det någon svensk tillverkare som har sagt att men det här var inte bra, nu vi drar tillbaka vår tillverkning därifrån?
Ja, absolut, på ett sätt. Samtidigt så måste man ju se det som att utan granskningen så kan man ju inte förändra den större bilden på något sätt. Och sen så finns ju den här tanken om att stanna i fabriker och hjälpa dem och löftena om det som ligger där, som gör att ansvaret ju kraftigt hamna på företaget. Mm. Men det är ju klart att man tänker sådana tankar. Mm. Definitivt. Jag menar, vi är ju människor.
Framförallt har vi väl försökt... eller vi har behövt vara oroade för våra källors säkerhet helt enkelt. Och risken att de råkar illa ut om det framkommer att de har pratat med oss. Mm. Så att, ofta har vi behövt vara väldigt försiktiga när vi tar kontakt med arbetare. Som i Burma till exempel så väntade vi utanför en fabrik i... Hur länge satt vi där? I 2 timmar eller?
Ja, säkert. Många gånger.
Ja, flera gånger. Men jag tänker framförallt på en gång så väntade vi vid skiftbytet. Och såg när lastbilarna med arbetartransporter började rulla ut. Och så körde vi efter helt enkelt och följde efter dem in i deras bostadsområden. Som låg ganska långt bort från fabriken. För att kunna komma åt och prata med dem på ett sätt som inte fabriksledningen skulle känna till.
Nej. Men hur ska jag då som konsument kunna påverka den här globala verkligheten? Hur ska jag kunna veta att tröjan jag köper är tillverkad under okej omständigheter?
Ja, tyvärr är ju det fortfarande en fråga som är väldigt svår att svara på. Du har som konsument ganska lite möjlighet att veta det idag. Ställer du frågan i butiken så är chansen ganska liten att du kommer få ett svar som ger dig någon information mer än det som står på lappen. Men det som man, alltså i sådana fall så är det, då får man i sådana fall försöka hitta företag som har hållbarhet väldigt högt upp på agendan. Försöka lära sig och mycket om dem och gå in i deras verksamhet och ställa frågor och ta reda på saker.
Det låter ju lite som ett omfattande detektivarbete. Mm.
Ja, verkligen.
Men om man tar det här med priset då, men är det någon skillnad om jag köper en kavaj på H&M för 499 eller en kavaj från Filippa K för 2000?
Nu tog du just det exemplet, men om vi pratar generellt om dyrt versus billigt så är det ju, det går inte att generellt säga att det dyra är bättre alla gånger, för det är, i princip skulle det kunna vara tillverkat i samma fabrik. Mm. Men sen så alltså den här frågan får ju väldigt ofta och den är väldigt svår att svara på, men man skulle kunna säga så här att ett välskräddat plagg av god kvalitet som du betalar då förmodligen mer för har förmodligen sytts av någon mer yrkeskunskap som kanske inte är lika utbytbar i fabriken och därmed kanske skulle kunna hävda sina rättigheter bättre. Men det är viktigt att komma ihåg att det är kanske.
Där kan man ju jämföra till exempel, just Filippa K är ett företag som arbetar ganska mycket med hållbarhet. Men man kan jämföra med Armani till exempel. De är ett av de företagen som vid granskningar i Kina av liksom alla företag som köper i princip kläder därifrån så är de ett av de som har rankat sämst när det gäller miljöhänsyn. Så att det kan vara vilket som egentligen.
Men ett bra tips som jag faktiskt fick av en tjej som har skrivit en annan bok också om det här, det var att titta på hur de formulerar sina problem. Inte bara lösningarna utan problemen. För att om man erkänner att det finns problem i den här branschen, då har man liksom, då är man på något sätt transparent. Då visar man att man har en ambition. Mm. Det tycker jag var ganska bra.
Att man är konkret med det också. Att
man inte bara säger så här, vi är jättebra och kolla vad mycket vi gör. Utan att man faktiskt så här, är öppen med att det finns problem.
Mm. Och att man då också kanske presenterar något om man...
Ja, det kan ju vara bra också.
Just det. Ni nämner i en bok, det finns någonting som ni kallar för cancerbyar i Kina. Vad är det här för någonting?
Det finns några hundra sådana här platser i Kina där folk insjuknar i cancer i väldigt hög utsträckning. Och det hänger ihop då huvudsakligen med föroreningar. Både i jorden och i vattnet. Mm.
Men är det här speciellt kopplat till textilindustrin? Eller?
Ja, det är det faktiskt. För en av de branscher, alltså textilindustrin är en av de branscher som myndigheterna har listat som källan till de här kemikalierna som man kopplar ihop med cancerbiorna. Och det är ju, textilindustrin släpper ju ut väldigt mycket både tungmetaller och andra giftiga ämnen, framförallt i samband med tvättning och färgning av plagg. Och vi var och tittade på ett ställe som kallas för Kinas jeanshuvudstad. Där det är, jag tror det är ungefär hälften av alla jeans som tillverkas i Kina kommer från den här lilla stan liksom. Och genom den så rinner en flod som, eller en å ska man väl säga, som rinner ut i en flod. Och om man tittar på satellitbilder under de senaste åren över det utloppet från ån i floden, så är det en lång mörk tunga, denimblå tunga som sträcker sig ut i floden. Och det vi såg liknande sådana vattendrag på plats där också.
Men på vilket sätt är det så att folk liksom tar sitt dricksvatten därifrån, folk badar där liksom, och får kontakt med de här ämnena, vilket som kan innebära då någon kontakt med cancerogena ämnen då?
Ja, precis. Alltså den här floden är i förlängningen dricksvattenkälla för tiotals miljoner människor i Guangzhou-området, alltså Kanton-området. Det är ett landsomfattande problem. I Kina så är 70% av allt sötvatten förorenat, och omkring en sjättedel av all jordbruksmark i landet är förorenad av tungmetaller. Och där har textilindustrin haft en väldigt... De har haft en del av det. Det är inte bara tung industri som har gjort det. Och nu då när textilindustrin lämnar Kina, så är det ju ett land i en katastrofal miljösituation som blir kvar.
Ja. Men hur har myndigheterna tacklat det här då?
Tidigare inte spelat mycket alls. Men nu på senare år så har man i allt högre utsträckning börjat stänga ner fabriker. Och implementera miljölagstiftningen som har funnits länge, liksom arbetslagstiftningen.
Det handlar väl om att vanligt folk har fått upp ögonen för det här i samband med den här smoggen över Peking, och ja, att man märker det i sitt dagliga liv mer.
Men om ni skulle ge ett eller två handfasta tips till de svenska klädproducenterna utifrån vad ni har sett, vad tycker ni liksom är det viktigaste att de tänker på i sin produktionskedja?
Alltså i slutändan så är det i många fall inte mer komplicerat än att se till att fabrikerna man jobbar med inte bryter mot lagen. Men det är klart att det kräver ju att man sätter sig in i situationen på plats.
Hoppas vi att de lyssnar på det här.
Precis.
Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har ni några ämnen förutom modeindustrin som ni skulle vilja veta mer om?
Hur många som helst. Ja. Jag är journalister. Ja. Men jag är besatt lite grann nu av tanken på matindustrin. Eller det har jag varit länge i för sig. Det jag tycker är jätteintressant. Men om vi tycker att det har varit krångligt att granska tillverkningskedjan för kläder, så är ju matkedjorna om möjligt ännu längre och mer komplexa.
Ja.
Så med risk för att vara lite nördig så... Får jag säga det, tror jag.
Mat.
Ja.
Alltså klädindustrin är ju intressant på så sätt att den är först ut först in och först ut ofta. Men stora delar av den globala ekonomin fungerar ju på ett liknande sätt. Och den kan ju komma att förändras en hel del under kommande år. Så att jag vill gärna veta vad som kommer att ske med vår globala handel och hur vi ska kunna uppnå någon form av hållbarhet i den.
Men det låter ju också som ett bra ämne. Så tackar jag för det. Moa och Tobias, tack så jättemycket för att ni ville medverka.
Tack så mycket för att vi fick komma hit.
Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom om klädindustrin. Som vi nog alla kan konstatera finns det en hel del saker att förändra fortfarande. Och som vi berörde i avsnittet, om de små kan, borde de stora kunna. Vi som gör podden är som vanligt Fritti Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Och du hittar oss på Facebook och Instagram. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.